Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Ja men hallå kära lyssnare och hej Mervi.
Hallå, hallå.
Ja, vi har ju i några avsnitt pratat valp och vi tänkte i detta avsnitt sammanfatta den första valpperioden med några vanliga frågor som valpägare kan ha. Och som vanligt vill vi tacka dig som lyssnar för att du har återkopplat på vår förra spaning om vad du ser när du studerar eller läser av din valps eller hunds mentala tillstånd. Och det ni har beskrivit är ju att ni har tittat på era hundars ögon eller svans och upptäckt att det förekommer både lite olika svansaktiviteter och även olika typer av blickar och ögonkast från era hundar när ni betraktar dem. Till exempel vid matstunden, under promenaden eller när de har vilat eller när det ringer på dörrklockan. Och det har i sin tur väckt en del frågor hos er och vi har fångat upp dem här och tänkte att vi skulle besvara dem. Och vi har kortat ner dem och tagit oss friheten att sammanfatta era frågor, så vi kommer inte säga vem som har sagt vad, utan vi bara ner på kärnan, vad är frågan? Och jag tycker att det är så roligt att vi har det engagemanget med er, eller hur?
Verkligen, det här med valpar och hundar överhuvudtaget är ju jättestort intresse och många vill gå lite djupare och att det inte handlar om träning utan mera om den naturliga kommunikationen.
Att leva med hund eller leva med valp. Så jag tänkte att jag tar de här frågorna väldigt sammanfattande då och ställer till dig Mervi. Och den första handlar om kort och gott, min valp matvägrar.
Det här är ju, som alltid så är det viktigt då att säga att det är ju, kan ju handla om många olika saker. Men om vi går till det naturliga så är det vanligt att en valp kan matvägra för att den testar sin roll gentemot sin ägare, sin människa. Så alltså valpen kan ha till exempel ätit hur bra som helst under ett par veckor och så har den bott i sin nya familj och helt plötsligt en dag så äter den inte. Och då är det viktigt att man alltid tänker i första hand så här, är det medicinskt? Ja, men då är det veterinären som man pratar med. Då är det ju liksom om valpen är sjuk av något slag. Så den är ju viktig, att den är alltid liksom, vi pratar alltid om friska hundar och naturlig kommunikation. Men är det så nu att valpen plötsligt bara nosar på maten och går därifrån, så det är bra att veta då att det här är naturligt när valpen ställer frågor och funderar över ledarskapet.
Så om vi skulle ha en pratbubbla från den här valpen när den nosar och går därifrån, vad skulle den kunna ställa för fråga då?
Det är ganska bra, vi skulle behöva ha lite pratbubblor. Den pratbubblan skulle troligen vara en sån där där valpen säger, vad händer om jag struntar i att äta? Kommer du att göra någonting mer då? Eller är det så att jag bara märker att om jag inte äter så försvinner min mat, så det är bäst att jag äter?
Just det. Så det är lite att testa gränserna här.
Verkligen, och det är superviktiga saker. Det här är supernaturligt att en valp ställer den frågan. Och då är det ju viktigt att vi vet, vad är det som pågår?
Och i människans värld då, om vi skulle ha en pratbubbla där, så kanske tänker jag då, oj, är den redan mätt eller är det något fel på maten eller har det hänt någonting? Vi lägger ju väldigt mycket säkert emotionella tankar i detta som kan då krocka med en sån enkel fråga som vad händer om jag inte äter, som var då pratbubblan från valpen.
Precis, komplicera inte enkelheten. Det är ju precis det som vi människor gör. Vi börjar att komplicera, börjar tänka valpen tycker inte om det. Jag kanske till och med känner mig som en dålig hundägare. Jag måste nu köpa någon annan mat till min valp. Jag kanske ska lägga på lite topping. Jag kanske ska handmata. Och så kommer det liksom en lista på grejer. Och då får ju valpen information som säger Så det är alltså jag, valpen, som har makten över maten. Ja, just där och då så blir ju valpen bara okej, jag fattar. Men långsiktigt så ger det valpen stress och press. Därför att det ansvaret ska inte en valp ha.
Ja, spännande. Det här är ju mycket missförstånd, men som också kan bli logiska strategier för oss att förstå och hantera därefter. Om vi lämnar maten och går till nästa fråga, så kanske vi kan komma tillbaka om det är något som upprepar sig här. Men jag har en fråga som vi sammanfattar till med att min valp vill inte gå på promenad.
Om vi utgår ifrån, eftersom att vi har haft de här avsnitten med väldigt unga valpar, så utgår vi ifrån nu att det här är en väldigt ung valp som bromsar när ägaren vill gå iväg med den. Det valpen säger är: jag är inte redo för den stora världen. Jag vill stanna i tryggheten. Och det är därför jag ofta säger till hundägare och valpägare att ha inte bråttom. Var i närområdet så valpen lär sig sin närmaste miljö och hur den fungerar. Många gånger tänker vi att en valp förstår det här och att den tycker att det är spännande med den stora världen. Och så kan det ju vara, men i de flesta fall så är det en valp som säger jag är inte redo. Och då är det kommunikation som vi behöver lyssna på och välja att inte tvinga iväg valpen.
Och att vi som människor också tänker att vi har all tid i världen på oss, att det finns ingen, vad ska man säga, magisk mellantid som vi måste iväg för att annars blir det någonting som blir fel. Det vill säga att vi någonstans jagar något som vi inte förstår vi jagar, utan det här är ju snarare tvärtom, att vi har all tid i världen.
Det här är så otroligt viktigt, för att den här tiden som vi ger valpen utan att skynda på, den tiden får vi dubbelt tillbaks i positiv bemärkelse längre fram. Men om vi rusar iväg och valpen får vara med om för mycket stress när den är så liten, då kommer den ha jobbigare med den yttre världen.
Och det tror jag är en tankevurpa många kan göra, att man tror att det här är att etablera trygghet och erfarenhet och att vi på så vis ger valpen den här goda träningen. Men det är ju då tvärtom.
Precis, så enkelt sagt, en valp som bromsar och när man vill gå ut, den försöker att säga jag är inte redo.
Just det. Vad gör vi då helt enkelt i det läget?
Då stannar vi där vi är och sen så kan vi titta lite runt och njuta av utevistelsen. Se till så att kopplet inte är spänt utan vi kan gå närmare valpen utan att just där och då prata med den. Och om den efter en liten stund känner att man kanske ska ta och nosa lite grann för att vi är ju bara här i tryggheten. Så kan man låta valpen strosa runt, helst ha en lina på 3 meter eller 5 meter. Så att ja, man har den här goda säkerheten, för kommer en cykel farande, om man har en gångväg eller något annat i närheten, så kan det göra så valpen blir rädd. För valpen är en cykel, någonting jättekonstigt innan de har vant sig vid det här. Till exempel.
Till exempel. Det är första gången det kommer och det är klart att det blir en reaktion. Så ja.
Ja. Och har vi då en lina på så att valpen kan förflytta sig bort från, för flykten är det första de gör när de är små. Det vanligaste det är ju att de tar avstånd till det som de tycker är läskigt. Så då kan ju den bara skutta iväg och så kan vi stå kvar där och vara jättelugna utan att bekräfta valpen. Då har vi sagt, det var inget. Ingen
Egentligen
fara.
är så enkelt. Och för oss så tänker vi att vi måste ha en lång förklaring. Och jag tänker på många gånger när man får höra hur man ska förklara saker för barn som är farliga, att man behöver vänta in deras frågor och egentligen bara svara på den frågan. Och det här är lite samma sak, att man egentligen bara är väldigt konsekvent kring precis det som har hänt och står kvar och gör ingen större grej med det, att man börjar prata i något större resonemang. Även med en hund kan man ju någonstans tro att man ska göra det.
Ett jättebra jämförelse för att verkligen säga, det är så lätt att man vill förklara för barnen sånt som de inte ens är redo för eller har en aning om. Och helt plötsligt har man gjort något stort av någonting som att barn ställer en fråga och man svarar på frågan. Och här är det samma, valpen ställer ju faktiskt en fråga när den använder flykten mot någonting som den har uppfattat som att det är lite läskigt. Och frågan är, kan vi skadas? Och svaret är nej, jag är inte orolig.
Just det. Punkt.
Punkt,
Ja, att
precis.
våga sätta punkt där.
Verkligen, det är inte så himla lätt, men det är intressant och kul att lära sig.
Ja. Vi har ett annat frågeområde som handlar om att min valp fortsätter att bita mig även när jag har tagit bort den från soffan. Så kommer den tillbaka och upprepar sitt beteende.
Ofta så, det finns ju såklart olika personligheter, olika styrkor i valpar och ja, sådär som en del måste testa mera. Men en vanlig sak, när att valpar biter, det är helt naturligt. De biter för att testa, var går gränserna och hur reagerar du när jag biter i dig och så. Och då utbildar jag i att ta lugnt bort valpen, håll den i halsbandet, håll avstånd och ta inte ögonkontakt. Bekräfta inte valpen. Men om valpen ändå är bara på och du jobbar med det här hela tiden så du är väldigt konsekvent och visar att det där lönar sig inte, jag kommer inte att bekräfta dig, jag kommer inte säga nej, fy, lägg av, sluta eller någonting annat. Så håller valpen på om och om igen och den liksom hetsar nästan upp sig själv genom att jag ska minsann och jag ska bita i dig och så. Då är det lätt att det smittar så man själv blir lite irriterad och har man blivit det då har man ökat problemet. Då blir valpen mer triggad att bita i sin människa. Men så det man gör innan man har blivit irriterad det är att man lugnt leder sin valp, ibland lyfter sin valp om det är liten, vilket de oftast är då, lyfter sin valp bakom en grind, kompostgaller, så den får lugna ner sig under en liten stund. Och sen om den bara är där och bara okej, ja, men då kan väl jag vara här. Om den vilar så är det ju jätteskönt för då behövde den ju vila. Men annars kan man bara öppna upp igen och så gör man ingen sak och kommer valpen då farande igen och börjar att bita, då behöver man upprepa och säga igen att då får du inte vara med mig med en tyst signal. Och så får valpen vara bakom den här grinden igen. Och det är viktigt att man inte har en valp som ständigt är bakom en grind, utan den här grinden ska vara ett sätt att säga nu förlorar du din flock för att inte du följer reglerna. Varför vill vi att de ska följa reglerna? Jo, för det gör deras liv mycket enklare och det minskar stress och det gör också vårt liv lite trevligare.
Och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att hålla sig lugn därför att man kanske någonstans blir väldigt, vad ska man säga, både känslomässigt engagerad när valpen biter och det händer om och om igen. Och så tror man att om jag säger till, om jag höjer rösten så borde det ju få någon form av konsekvens, vilket det kanske har. Men vad händer då menar du om vi skulle börja verbalisera genom att prata med valpen i det här läget?
Det är ju att valpen får uppmärksamhet. Även om den är negativ så är det något som ökar ett beteende. Alltså att det jag gör, det händer någonting då. Och då kan alltså valpen börja testa. Så är det negativt så börjar ju valpen testa utifrån att hur mycket klarar du? För en valp måste veta att vi klarar av att leda dem. Om vi inte gör det, ja, då kommer de att sakta sakta ta på sig den rollen. Och så igen så handlar det väldigt mycket om att en valp testar, liksom barn testar sina föräldrar också, att hur mycket klarar de? Hur länge, om jag verkligen tjatar och tjatar och till slut så kanske jag får min vilja igenom.
Mm.
Vad betyder det till nästa gång? Det är ju faktiskt ändå så att vi behöver ibland förstå att det barn och hundar gör, det är ju att testa. Hur stark är du? Klarar du av mig?
Exakt. Ja, så här är det väldigt mycket det tysta språket som du rekommenderar eller som är det mest effektiva som valpen också förstår, som kan leda den i god riktning.
Ja, jag minns ju så väl Carmen när hon var valp. Hon var ju extremt piraja första tiden och hängde i byxben och skulle bita och så. Så jag var konsekvent i 3 veckor och det kan låta länge, men 3 veckor är ganska kort tid med en pytteliten valp. Och jag varje gång gjorde likadant och sen bara efter det så bara försvann det. Hon slutade och sen var det om det kom gäster ibland som hon testade lite och så, men det var en ren testning att okej, hur går det, vad gör du om jag gör så här? Och oftast var det gäster som brukade komma, till exempel som min svärson till exempel, så då var det honom som hon kunde hänga i för att bara checka, och han svarade ju på rätt sätt som jag, så att det upphörde ju också. Så att det var inte länge som vi hade en piraya, men vi var väldigt konsekventa och hon fick aldrig någon uppmärksamhet för att hon bet i oss.
Och det kan vara härligt att höra just 3 veckor, för att när man är mitt i någonting, även med småbarn som skriker eller har med sömnlösa nätter, så tror man att det här är för evigt, men det går över.
Precis, och det som är värdefullt att veta, det är att många som har valpar, de håller på och har problem med det här ända upp till 8-9 månader. Och jag vill säga till valpägare att du behöver inte ha det så länge. Utan var konsekvent. Och det som är viktigt är ju att de här grunderna vi pratar om, de sitter ju ihop. Vi behöver ju låta dem samspela. För om vi bara väljer det som vi tycker känns sådär lagom bra, ja, då blir det ju att vi trampar lite gyttja. Så jag vill verkligen säga att du behöver inte stå ut med en bitande valp, men förstå varför den biter.
Mm. Den sista frågan, det är just för det här avsnittet. Vi har ju många frågor, men som kom in i det här avsnittet. Min valp springer iväg och skäller och vågar inte komma och hälsa på när våra kompisar kommer på besök.
Mm. Det är en helt naturlig reaktion hos en ung individ som är ett flockdjur som inte förstår sin värld. Och det som vi människor ofta tänker, det är ju att valpar ska bara vara glada, de ska bara tycka om alla människor och de är skuttande och gulliga och människor får massa glädje av dem. Men i naturen så är det ju så att en valp skulle aldrig få ha frontlinjen om det var någonting som skedde som utöver den vanliga flocken. Så det finns alltså något väldigt naturligt i en valp som säger, det här är jag osäker på, jag vet inte hur jag ska hantera det här. Det, igen så vill jag säga, komplicera inte enkelheten. Alla som kommer hem till en valp, valpfamilj, struntar helt i valpen. Helt och hållet strunta i valpen. Låt valpen säga, vem är du? Vad ska du göra här? Kan du döda mig? Eller bla bla bla, allt sånt här som kan ske. Och så sen så svaret den får, det är att ingen tittar på den. Och det blir att valpen känner, jaha, men det kanske inte är någon fara då. Och sen så börjar man bygga vidare på att man kan bjuda in valpen, man kan leka med valpen och allt sånt. Men det är den här första tiden som är så viktig. Och jag får mycket samtal om det här att, åh, jag vill ändra på det här, jag vill att min valp ska gilla alla människor. Och det tråkiga beskedet jag har, det är att din valp gör någonting naturligt rätt. Så nu är det ni människor som behöver ändra ert beteende, inte valpen.
Mm. Ja, och det där låter också väldigt bakvänt eftersom det är något vi vill visa upp och någonting också som är väldigt gulligt och någonting som är oemotståndligt i vår människovärld. Så att våra impulser är ju svåra att kontrollera där. Så att jag förstår att det är mer ett människoproblem än ett valpproblem.
Ja, och det som är värdefullt att tänka på här, det är att det är redan här många valpägare som känner sig misslyckade för att deras valp inte är den här framåt och gör andra människor glada. Så när jag pratar med valpägare så säger jag att det är inget fel på valpen. Det är situationen som är för svår.
Så situation är ett nyckelord här, att vi tittar på situationen i förhållande till valpen. Är den för svår eller är den lagom för valpen? Det är faktiskt att också se utmaningen på ett lite annorlunda sätt än att man bara plockar isär allt vad valpen har, utan man tittar mer på själva miljön runt omkring.
Ja, och att vi verkligen kan inspirera till att förstå valpen. Att det inte är något fel på valpen bara för att den inte är den som alltid vill bli klappad och så. Utan det handlar ju hela tiden om att förstå valpen, förstå dig själv och ta ansvar för situationen igen. Vem är det som leder vem?
Ja, det här var fyra lite sammanfattande frågor från lyssnare som har skickat in lite tankar och funderingar. Och jag tänkte innan vi sammanfattar det här med några meningar så tänkte jag att jag skulle ge er en spaning till nästa gång. Att nu har ju Mervin nämnt lite grann om hur vi kan hantera de här frågorna utifrån lite mer tysta språket. Att egentligen inte prata och ge massa kommandon utan vara tyst och använda mer kroppsspråket. Så spaningen till dig till nästa gång är, kan du prova att vara tyst med din hund eller med din valp? Vad händer då? Hur beter sig din hund eller valp då när du är tyst i olika situationer? Det skulle vara väldigt spännande att få höra dina tankar kring. Så Mervin, då sätter vi lite halvpunkt för valpperioden. Vi kommer ju komma tillbaka till det här och till även de här områdena som har inkluderats i de här frågor och svar som vi har haft idag.
Och jag skulle vilja säga, du som lyssnar, glöm inte att prenumerera. Vad heter det? Prenumerera, eller vad det
Precis,
heter.
ja.
Så för då kommer uppdateringarna automatiskt. För just nu så skickar vi ju två avsnitt i veckan. Men sen kommer det ju med tiden bli ett avsnitt i veckan. Så klicka i där och berätta för dina vänner att du lyssnar. Så kan ni bolla tankar och se lite grann vad är det som är viktigt för er och så. För det är det här som är så roligt med goda samtal. Att vi kan bolla lite fram och tillbaka om vad som sägs.
Absolut, jättespännande. Så tack till dig som lyssnar och nästa gång kommer vi prata om när det är motgångar. Vad får dig att fortsätta när det känns tungt? Så det blir nästa ämne som vi släpper redan nu. Så hoppas
Jättekul,
vi
ja.
hörs snart igen och tack till dig som lyssnar. Hej då!
Tack så mycket, hej då, hej.
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.